Hej och välkommen till Radio Malmbäck. Mitt namn är Mikael Lägermo. Jag sänder här mitt sjunde program i en serie som startade under hösten 2014. Mina program har hittills rört sig i det själsliga, andliga fältet. Alltid med bäring mot den kristna tron och det svar på våra livsfrågor som vi där finner. Mitt sjunde program vill jag ägna åt något jag kallar själens second hand butiker, vilka står uppställda längs med kanten av flera av våra livsvägar och livsval. Det är gott om dessa butiker. Det är något underligt med dem. De saluför till allra största delen sådant som andra haft förut, sådant som andra prövat före dig och mig, sådant som andra tröttnat på, sådant som de avyttrat ur sina liv och som nu erbjuds till dig och mig. Därför karakteriseras det som erbjuds av olika grader av slitenhet. Nästan allt i hyllorna har passerat bäst före datum. Det är kasserat, ratat av andra. Sammanhanget kännetecknas av att en patina, en slags beläggning, ett slitenhetens skimmer vilar över helheten. Det som saluförs kommer från vindar och källare, sålda fritidshus och omgjorda uteplatser, avstädade balkonger och tillsnyggade gårdsplaner. Fingeravtrycken och användandegraden vittnar om att den mänskliga handen redan varit här för oss. Bland hyllorna rör vi oss på redan upptrampade stigar, där den mänskliga foten satt avtryck långt före det att våra fotsteg stämplas i dammet. Man lockar här med gratis parkering, låga priser och omedelbar avhämtning. Flera av dem du möter tycks till stor del ha butiksbesöket som tidsfördriv. Det må vara vilken veckodag som helst, här är alltid öppet. Tidsfördrivet utförs gång efter gång, trots att huset hemma är fullt av saker man inte behöver. Ofta, åtminstone när man befinner sig på annat håll, går resonemangen mer i riktning mot hur mycket skräp man har hemma, vilket behov av utröjning och slängning som egentligen föreligger. Ändå besöker man de här platserna om och om igen, liksom i brist på annat att syssla med. Kanske kan man idag göra det där fyndet som är så efterlängtat och välbehövligt. Tänk om någon annan hinner före mig. Tänk om jag missar något. Nu kanske någon av er lyssnare känner som så. Finns det inget gott, inget bra med de fysiska second hand-butikerna och det återvinningssystem i vilka det ingår? Vilken konstig programproducent. Har han ingen känsla för till exempel miljön? Jo då, det har han. Jag tycker att idén med återanvändning av fysiska produkter är alldeles lysande, alldeles självklar. Den sparar vår trötta planet åtminstone till en del. Den tar något lite udden av konsumtionshysterin, fenomenet med att ständigt köpa nytt. Jag tycker inte det är vettigt att produkter tillverkas i låglönezoner på andra sidan jordklotet, framställda av människor i tvångsliknande situationer, för att sedan skeppas över världshaven till länder med stora konsumtionsmarknader i en allt mer hysterisk karusell där det låga priset betyder allt. Jag anser inte det vara rätt att våra digitala, efterlämnade prylar ska skeppas till afrikanska städer och kustområden där de ska demonteras, där delarna hamnar i vattendrag och våtmarker, där kabelisolering bränns för att möjliggöra åtkomst av begärlig koppar under tiden som giftig rök sveper in bostäder och människor i dimma, för att slutligen stiga mot skyn och medverka till försämring av luftkvaliteten. Vad finns det för rättfärdighet i att våra hett efterlängtade prylar i steg 1 tillverkas i en viss del av världen för att i steg 2 transporteras hit långväga ifrån och under en tid användas av oss, för att i steg 3, när vi är färdiga med våra leksaker, när vi har konsumerat dem, när vi lekt med dem tills de inte behagar oss längre, inte tills de är slut och förbrukade, utan tills de utkonkurreras av något annat som marknaden menar att vi behöver för att klara oss i framtiden, så att vi kan stå längst fram i konkurrensen. Då, i det tredje steget, ska vårt digitala skräp återigen transporteras, den här gången ifrån oss, till någon annan del av världen där det kan tas om hand på billigaste sätt. I en värld där priset alltid går först kommer miljöfrågor på någon annan plats i prioriteringslistan. Det bara är så. Hoppas den här korta utvikningen har fått dig förstå att jag på det fysiska planet är för återvinning och återanvändning. Vår jord behöver det här systemet. Jag tror att vi i det här sammanhanget behöver ha en dubbel förståelse. En förståelse vilken grundar sig på två bibelord. Det första hämtar vi från Saltaren, det 24 kapitlet och den första versen där vi möter följande beskrivning. Jorden är Herrens och allt vad därpå är, jordens krets och det som bor därpå. Det andra finner vi i det första Johannesbrevet, det 5 kapitlet och den 19 versen där det sägs. Vi vet att vi är av Gud och att hela världen är i den ondes våld. För mig framstår det som att vi rör oss på ockuperat område, där det finns en rättmätig ursprunglig ägare, där en senare tillkommen ockupant lagt tillfälligt beslag på sammanhangen. Denne ockupant far hårt fram med natur, djur och människor, och skapelsen lider som en följd av detta. Det är inte så underligt att vi söker lindring för vårt inre liv, bland annat när det gäller existentiella frågor. Det som är viktigt är var vi letar och vilka källor vi öser ur. Med denna vetskap i bagaget att vi lever och är till i en kantstött helhet, så kanske vi bättre kan förstå varför själens second hand-butiker är så välbesökta. Skapelsen lider, den kränger och vränger sig, som om den ville ömsa skinn. Ja, det beskrivs på följande sätt av Paulus när han skriver i Romarbrevets 8 kapitel, verserna 20-23. Skapelsen har ju blivit lagd under förgängligheten, inte av eget val, utan för den skull som lade den därunder. Dock så att en förhoppning skulle finnas att också skapelsen en gång ska bli frigjord ifrån sin träldom under förgängelsen. Komma till den frihet som tillhör Guds barns härlighet. Vi vet ju att ännu i denna stund hela skapelsen samfällt suckar och våndas. Och inte bara den, också vi själva som har fått anden som förslingsgåva. Också vi suckar inom oss och väntar efter barnaskapet, vår kropps förlossning. Här kan vi se bilden framför oss. Bilden av ett väntetillstånd, ett stand-by-läge om du så vill. Det finns både en individuell och en kollektiv längtan efter något annat. Vi ser att skapelsen i sig inte valt att lägga sig under förgängelsen, utan det har skett för den skull som lagt den därunder. Den gamle draken, människans och skapelsens svuna urfiende, avtecknar sig här. Även den troende känner av det här läget, anar vagt, när hon i korta stunder är sitt innersta riktigt nära, att det finns något mer, något större, som hon en gång kommer möta. Det är som om vi alla levde på det sluttande planet, där ett dovt hot alltid är för handen. På det lutande planet får vi alltid kämpa mot friktion, slitningar och tillkortakommanden. Vi strävar för att inte dra oss ner, inte sjunka. Det här tillståndet har vi en viss medvetenhet om när vi varit med några år i livet. Men om vi vänder på det hela och försöker föreställa oss en situation där det sluttande planet upphävts, där krampen för att överhuvudtaget hålla sig kvar har släppt, där vilan är välsignad och kommer som rimliga och regelbundna avbrott i arbetet. Hur ska då våra jordiska ord räcka till för att täcka en sådan verklighet? Vem av oss kan på ett vettigt sätt beskriva fullkomligheten, ett läge där ingenting fattas, där alla och allas behov är mättade, där ingen synd längre förvrider perspektiven. Vem av oss kan fullt ut förstå en väg där alla hinder är undanröjda? Dock, det finns ett välsignat samspel mellan Gud och människa. Ett samspel som dels är en bön och en förhoppning från den troende sida. Hör de här orden från kung David i den 143 salta av salmens 10:e vers. Lär mig att göra din vilja, ty du är min Gud. Din gode ande leder mig på jämn mark. När du hör det här så hoppas jag att du något ska kunna ana vilken välsignelse det är att gå med Gud redan här i tiden. Det lutande planet har inte samma hårda inverkan över ditt liv längre. Samspelet som jag nyss nämnde, det är mellan Gud och människa, hämtar också sin näring från ett löfte som vi får ta del av i Lukas evangelium, det 3:e kapitlet, verserna 5 och 6, där det heter: alla dalar ska fyllas och alla berg och höjder sänkas. Vad krokigt är ska bli släta stigar och allt kött ska se Guds frälsning. När du blir en kristen så får du en bundsförvant du aldrig kommer att glömma. Som sagt, det lutande planet, det dova hotet, har inte längre samma makt över dig och ditt liv. De prövningar du kommer att möta är inte större än din förmåga att bära dem. En viktig lärdom vilken vi tar med oss från Paulus orden i Romarbrevet är den att vi ändå kommer att bära på en längtan efter en ännu mer utvecklad fullkomlighet. En som kommer räckas oss på den andra sidan om vi håller ut i tron. Själens second hand-butiken har en stadig kundkrets bland dem som kämpar med existentiell ångest samt ångest av diffus karaktär, men också depressioner, manier, tvångsbeteenden, missbruk och otillräckliga självbilder, där de kommer med frågor om mening och sammanhang, sin plats och funktion i tillvaron, vilken betydelse deras liv har, både för dem själva och för andra. Många terapier ligger till reds i hyllorna, många tips om självmedicinering likaså. Här är det bara att välja. Ibland kan en sökande få rådet att det bästa man kan göra i denna valbarhetsdjungel är att välja en linje och sedan hålla sig till den. Andra gånger får de istället höra att hela spektrat är som ett enormt smörgåsbord där de kan välja små bitar som ska passa deras livssituation och personlighet. Vad värre är, ju mer vilse den uppriktigt sökande går i sökandet efter lindring från själens kval och balans i det inre livet, desto mer av självmedicinering kan behövas. Drogerna kommer in i bilden, än den ena, än den andra. Några för att gå ner i varv, några för att sova, några för att bli pigg, alert, vaken och presterande, andra för att känna sig motiverad och stark. Medan vissa droger erbjuds för att kunna vara fokuserad och samlad i en kaotisk tillvaro. En hel liten pseudovetenskap uppstår, inte minst på internet, där tips om medel och doseringar förekommer. Annat skrivs ut av läkarvetenskapen. I en tid där prestation ligger högt på skalan måste själens sår läka fort. De får inte ligga i vägen för och orsaka minskade produktions- och leveransresultat. Dessa företeelser rankas högre och viktigare än människans inre liv och det läge hon där befinner sig i. Naturligtvis känner många av läkarna till att det behövs tid för att läka själens sår, men de tvingas av den rådande samhällsandan att visa resultat i form av minskade sjukskrivningsvolymer. I valbarhetsdjungeln och det egna hopkokens tid har mer än en sargats. De frågor man från början bar på förvrids till oigenkännlighet. Vegetationen tätnar och hoppet tryter. Det inre stämningsläget förblir oförändrat eller förvärrat. Jag vill säga till dig som söker, det finns ett till perspektiv på det hela. Den högste söker nämligen dig. Det är ett sökande som inte utgår från dig, men som har satt just dig i strålkastarljuset, som har dig i fokus. Om du lyssnar noga så ska du finna att utifrån, utanför butikens väggar, där kan du höra en ton. Den varierar i styrkegrad under olika perioder av livet. Under perioder förnimmer man den inte alls. Men när du upplever den starkt, då är det allvar. Då är det en tid och ett tillfälle du inte ska försumma eller dribbla med. Du vet inte när tonen kommer igen, eller om den överhuvudtaget ens gör det. Att förslösa sin sökningstid är ett misstag. Herren har under ett sådant tid ett särskilt ärende till dig. Han vill dig något på ett märkbart sätt. Ända sedan jag var ung har en speciell bibelvers följt mig i den här frågan. Vi återfinner den i Jesaja kapitel 55, vers 6, där vi får lyssna till följande. Sök Herren medan han låter sig finnas. Åkalla honom medan han är nära. I inledningen av det här kapitlet talar Herren själv om att han väntar på oss. Här möts vi av många vackra bilder, vilka belyser det hela. Bilder så som: upp alla ni som är törstiga, kom hit och få vatten. Vidare: ni som inga pengar har, kom hit och hämta säd utan pengar. Ja, kom hit och hämta säd utan pengar. Och för intet både vin och mjölk. Den högste ställer också en fullt befogad fråga till oss när han säger: varför ger ni ut pengar för det som ej är bröd? Och ert förvärv för det som inte kan mätta? Han ger ditt sökande en riktning när han utbrister: hör på mig, så ska ni få äta det gott där och förnöja er med feta rätter. Ytterligare: böj era öron hit och kom till mig, hör, så får er själ leva. Börjar du förstå? Ditt välmående, din själsliga hälsa finns utanför själens second hand-butiker, hos den som är ditt ursprung och som känner dig utan och innan. Det kostar dig heller inte dina pengar. I själens second hand-butiker finns det mycket med rejäla prislappar på. Märkligt, när det är prövat innan av andra och då visat sig inte hålla måttet. Överhuvudtaget finns det inget där på hyllorna som kan mäta sig med evangeliet. Paulus hade insett det, och han uttrycker det med skärpa när han säger i Filipperbrevets tredje kapitel, verserna 7 och 8: men allt det som var mig en vinning, det har jag för Kristi skull räknat så som en förlust. Ja, jag räknar i sanning allt så som förlust mot det som är långt mer värt, kunskapen om Kristus Jesus, min Herre. Det är för hans skull som jag har avstått allt sammans och nu räknar det så som avskräde på det att jag må vinna Kristus. Nu är det ju så att det ord vi just lyssnade till från Jesaja bok, det skrivs ner innan Jesu ankomst i världen. När människosonen gör sin entré så talar han om sig själv som både livets bröd och vatten. Denna samstämmighet borde inte förvåna oss, eftersom kristen tro bland annat kännetecknas av att den hänger ihop genom tiderna. Det profetiska uttryck i Gamla testamentet förkroppsligas senare i Jesus Kristus. Så här säger han om sig själv i Johannes 6 kapitel, vers 35: jag är livets bröd. Den som kommer till mig, han ska aldrig hungra. Och den som tror på mig, han ska aldrig någonsin törsta. Kära lyssnare, är det inte just den andliga, själsliga hungern och törsten, denna envisa längtan efter något mer, som om och om igen driver oss till själens second hand-butiker? Tänk så vilse vi går. Den rätta tonen ljuder utanför väggarna. Lova mig en sak. Nästa gång du erfar den himmelska locktonen, stäng då inte ditt hjärtas dörr för den. Gör dig inte döv för den ännu en gång. Det kan vara sista gången du hör den. En välbesökt avdelning erbjuder alkohol. Golvtiljorna är här hårt slitna och nedgångna. Många har återvänt hit under decennium efter decennium. Kunderna tycks aldrig tröttna och pengarna rullar in. Avdelningen är väl ansedd bland allmänheten och mycket resurser fördelas hit när det gäller reklam och marknadsföring. Många finner det helt naturligt att göra ett besök här efter långa och trista arbetsdagar. Sortimentet på hyllorna ger en viss lindring, ett avbrott i det innehållslösa. Vännerna och man själv blir, till en viss nivå, mer talföra och intressanta. Alkoholen innebär för en stund andra mönster i tillvaron. Efter några års nyttjande upptäcker man att man känner igen mönstren, både hos sig själv och hos sina vänner. Maner och berättelser återkommer hos det egna jaget och hos vännerna. Du tröttnar på de andra tröttnar på dig. Osämja och missförhållanden förstärks, ibland dramatiskt, under rusets verkningar. Våld som inte annars skulle ägt rum infinner sig. Händelser och situationer utspelar sig, vilka man inte är stolt över, under den påföljande dagens dova klarhet. Mycket kan sägas om den påföljande dagen. Den är för många en tid av väntan, en väntan på ett återerövrat normaltillstånd. Vissa av besökarna på den här avdelningen står inte riktigt ut med känslan av att normaltillståndet är på väg tillbaka. Så eländigt ter det sig. Därför skyndar de sig att avlägga ett nytt besök och ett till och ett till. Den heliga skrift, vilken bygger grunden i mina program, lägger ut ett antal linjer i frågan. Jag vill kort belysa några av dessa linjer för att se vilka iakttagelser vi kan göra. Det kan vara så att man vuxit upp i en släkt och en familj där alkoholen inte har förekommit som ett inslag i det gemensamma livet. Orsakerna till detta kan säkert skifta. Vi behöver inte spekulera kring dem just nu. I Jeremias 35 kapitel möter profeten ett släkte som benämns rekabiter. De dricker av hävd och tradition, inte alkohol. Jeremia ställs inför det här i ett åskådligt exempel, iscensatt av Herren själv. Mot slutet av kapitlet finner vi att den högste ser släktens sätt att agera där de lever efter ett påbud som deras förfader givit dem, som berömvärt. De håller ut i något som för dem blivit naturligt. Vi behöver inte alltid ifrågasätta varför någon avstår alkohol. Låt helt enkelt den frågan bero. Människors vädjogrunder kan finnas i en annan riktning än vi först anar. Is it getting better? Or do you feel the same? Will it make it easier on you now? You got someone to blame. You say one love, one life, when it's one need in the night. One love, we get to share it. Leaves you, baby, if you don't care for it. Mm-hmm. Det finns också människor med särskilda uppgifter här i livet, uppgifter som ligger i riktning mot att tjäna Gud och hans rike på ett mer djupgående sätt. Det kan till exempel gälla kristna ledare, människor med särskilda tjänstegåvor, utvalda av den högste till särskilda uppgifter, men också människor som avlagt löften av olika slag. Under det mantlar de bär kan det vara det mest lämpliga och naturliga att avstå alkohol. Både i gamla och nya testamentet kan vi läsa om nasirer, människor som för en tid avlagt vissa löften inför den högste. Vi läser att Johannes döparen bär på en särskild uppgift, en kallelse som han bär på hela sitt liv, en kallelse som inte är tidsbegränsad. Den profetiska förutsägelsen om honom, given av en ängel till Johannes fader Zacharias, möter vi i Lukas evangelium, det första kapitlet och den 15:e versen, där det heter: Ty han ska bli stor inför Herren, vin och starka drycker ska han inte dricka, och redan i sin moders liv ska han bli uppfylld av helig ande. I domarbokens 13:e kapitel kan du läsa om det änglabudskap som föregår gudsmannen Simsons födelse. Ängeln talar med den kvinna som ska bli Simsons mor, där hon bland annat får veta att hon måste avhålla sig från vin och starka drycker från och med nu. Ängeln berättar också att Simson ska vara en Guds nasir från moderlivet ända fram till sin död. För det som vill ingå i ett tidsbegränsat nasirat, en roll som stod öppen för både kvinnor och män, gällde vissa regler, vilka man kan ta del av i den 4:e Mosebokens 6:e kapitel. En regel var att avhålla sig från vin och starka drycker under nasirtiden. Först efter att deras löftesperiod var avklarad fick de dricka vin igen. Vill du läsa mer om det här så rekommenderar jag det kapitel jag nyss nämnde. Präster som stod i begrepp att tjänstgöra inför förbundsarken i uppenbarelsetältet måste också avhålla sig från vin och starka drycker just inför tjänstgöringstillfället. Aaron och hans söner fick det här klargjort av Herren själv, ett sammanhang som vi möter i tredje Mosebokens 10:e kapitel. Jag tar fram de här exemplen för att vi ska se att det finns en antydan om ett samband här. När vi närmar oss Gud så kommer han att närma sig oss. Nalkas Gud så ska han nalkas er, skriver Jakob, Jesu egen bror och församlingsledare i Jerusalem, i sitt eget brev, det 4:e kapitlets 8:e vers. Du förstår, när vi närmar oss Gud den högste, ja, då spelar det faktiskt roll hur vi lever. Kanske kan du ana ett samband mellan ett liv med fokus på dryckenskap, att det parallellt med sådana vanor genereras en undanglidande andeuppfyllelse, att den högstes närvaro kommer att bli en bristvara i den människans liv. Varför? Ja, Paulus beskriver det så här i Efesierbrevets 5:e kapitel och 18:e versen. Dricker inte druckna av vin, därav kommer ett liv i oordning. Låter istället uppfyllas av ande. Allt det du hoppas på och så väl behöver i ditt gudsmöte kan då gå dig om intet. Paulus, som kände den högste bättre än du och jag gör sammantaget, det vågar jag nog säga utan att överdriva. Han beskriver ett karaktärsdrag hos honom i 1 Korintierbrevets 15:33 där han säger: Gud är ju inte oordningens Gud utan fridens. Alltså, när vi hamnar i själsnöd, då är det inte bra att blanda ett påstått gråtmilt sökande efter Gud och hans frid med ett planlöst drickande. Det leder ingenstans. Du kommer snarare att gå bakåt än framåt. Paulus kände också till annat kring alkoholen. Han visste att den i rimliga mängder kunde användas som medicin. Därför skriver han som han gör till Timoteus i 1 brevet till honom, det 5:e kapitlet och 23:e versen. Drick nu inte längre bara vatten, utan bruka något litet vin för din mages skull, eftersom du så ofta lider av svaghet. Vi vet inte vad för slags fysiskt problem som plågar Timoteus. Vi vet inte mer än att det var relaterat till magen. Men vi ser också rådet: bruka något litet vin. Här kommer vi in på ämnet måttlighet och återhållsamhet. Visste du att återhållsamhet faktiskt är en av andens 9 frukter? Du kan läsa om andens frukter i Galaterbrevets 5:e kapitel. Återhållsamhet är ett av tecknen i en kristens liv. Ett annat perspektiv, vilket inte så ofta lyfts i vår egofixerade tid, är perspektivet av att avstå något för någon annans skull. Framförallt med tanke på vad jag här diskuterar. För deras skull, det som gång efter gång, ofta mot sin vilja, återvänder till alkoholavdelningen i själens second hand-butiker. I mitt första program berörde jag ämnet hållningar, det vill säga vilken attityd som kan vara lämplig att anta från en kristens sida. Visar vi sådant som försiggår i både kyrkan såväl som i samhällskroppen. På olika ställen i Nya testamentet beskrivs sådana förhållningssätt, bland annat i Romarbrevets 14:21 versen där Paulus skriver: Du gör väl i att avhålla dig från att äta kött och dricka vin och från annat som för din broder blir en stötesten. I samma kapitel anför han också: Ingen må för sin broder lägga en stötesten eller något som blir honom till fall. I 1 brevet till Korintierna, det 8:e kapitlet, berör han ytterligare detta med att inte leva så att man blir andra till fall. Om vi backar 20 år eller mer bakåt i tiden, så var det mycket mer naturligt att den kyrkliga miljön var alkoholfri, jämfört med den syn och den uppfattning som nu är rådande. Detta är en verklig stötesten för dem som kommer från missbruksbakgrund och sedan blir troende. Den frizon de hade behövt i kyrkans hägn finns till deras stora besvikelse inte ens där. Stötestensperspektivet behöver på nytt levandegöras i många hjärtan. Inte vill väl någon på Jesus Kristus troende leva på ett sådant sätt att man blir andra till fall. Inte vill vi väl leva så att själens second hand-butiker får ännu fler besök. Nej, istället behöver vi dra oss till minnes och leva efter orden i Galaterbrevets 6:e kapitel, den 2:a versen. Bär varandras bördor, så uppfyller ni Kristi lag. Där har vi den rätta hållningen. Hoppas att du inte finner den här utvikningen kring alkoholen så som tröttande och avledande, att du inte känner att jag tappat bort ämnet. Det går att hålla på och hitta fler aspekter i Bibeln mycket längre än så här, men det är ju inte huvudsyftet med mitt program. Magnituden av detta bekymmer i vårt samhälle är dock inte försumbar, därför har jag stannat vid det lite extra. Självmedicinering av det här slaget för också med sig biverkningar, precis som all annan medicinering. Dessa biverkningar genererar stora, oönskade effekter, både individuellt och samhälleligt. Jag vill också här summera att jag inte har för avsikt att raljera med dem som lever under ett verkligt drogberoende, att jag inte önskar förringa deras problematik med starka inslag av abstinens, ångest, återfall och tillkortakommanden. Jag ser deras situationer snarare med sorg och vanmakt i mitt hjärta. Så här långt kommen vill jag avsluta utvikningen med ett bibelsammanhang från Jesajas 24 kapitel. Ett kapitel som inledningsvis beskriver den yttersta tiden här på jorden. En tid då Gud liksom säger, nu räcker det. Nu är det nog mera synder och ert avståndstagande från mig. Många menar, och även jag ansluter mig till den skaran, att vi lever mycket sent i det tidsrymder Gud lagt upp för sin skapelse, för mänskligheten, för frälsningens möjlighet. Tidens tecken pekar i den riktningen. Här har vi en av anledningarna till att det andliga, själsliga trycket är så accentuerat. Den högste säger här något långt i förväg om den fadda och avslagna feststämning som kommer att råda i den yttersta tiden. Vi lyssnar till verserna 7-9. Vinmusten sörjer. Vinträdet försmäktar. De som var så hjärteglada suckar nu alla. Det är förbi med fröjden vid pukornas ljud. De gladas larm har tystnat. Det är förbi med fröjden vid harpans klang. Vin dricker man inte mer under sång. Rusdrycken känns bitter för dem som dricker den. Vänner, alla ni som lyssnar, nästa gång du upplever att just den här avdelningen i själens second hand-butiker lockar dig, gå inte mer dit. Lyssna istället till tonen utanför byggnaden, den som berättar för dig att din sökningstid är inne. Om du inte tycker dig höra den, börja be till Gud att det ska bli din tur. Han kommer att svara på en sådan bön. De riktigt mörka avdelningarna finner vi i källarplanen. De riktigt mörka avdelningarna finner vi i källarplanen. Här exponeras vägar att gå i direkt kontakt med ockupationsmakten, att bli en överlöpare, att gå denna makts ärenden. Här erbjuds olika former av okulta övningar. Här exponeras vägar att gå i direkt kontakt med ockupationsmakten, att bli en överlöpare, att gå denna makts ärenden. Här erbjuds olika former av okulta övningar, innehållande olika grader av direkta närmanden till den fallna änglavärlden. Ingen annanstans går människan så vilse som här. Här erbjuds svart och vit magi, spiritism, voodoo, häxkonst, animism, spådom, astrologi med mera. Inte på någon av de andra avdelningarna fördunklas själslivet så mycket som här. Vad för egentligen en människa hit? Är det nyfikenhet? Är det förhoppningar om framtida maktutövning? Att kunna styra och dominera andra? Är det vanemönster, uppkomna och befästa sedan generationer bakåt? Media ägnar en allt större uppmärksamhet åt det här området. Bland människor i allmänhet märks också en stigande nyfikenhet. Därför behöver området belysas något. Om vi ägnar en stund åt att begrunda den fallna änglavärlden så finner vi att det handlar om existenser vilka syndat mot en mycket högre uppenbarelse än den vi äger. De har högre insikter om Guds storhet och härlighet ställt i relation till de erfarenheter som vi människor vanligtvis kan mena oss ha. I himlarymderna bedrivs heller inga omvändelskampanjer för att vinna dem tillbaka. Avfallet är för den fallna änglavärlden oåterkalleligt. Den fallna änglavärlden är redan dömd. Ändå vill vissa människor vara med dessa existenser och storheter, kontakta dem för egna syften. Jag skulle här vilja hämta en bild från det vardagliga livet. Låt säga att vi träffar en ny bekantskap, en person som vi finner trevlig och börjar umgås med. En tid senare får vi veta att vederbörande varit dömd för något, kanske suttit fängslad under en kortare eller längre tid. Någonstans inom oss infinner sig då en plötsligt påkommen försiktighet, en mer reserverad hållning. Jag säger inte att det är rättfärdigt ur kristet perspektiv. Det gäller trots allt en person som avtjänat sitt straff och som behöver en ny chans. Vid en verklig sinnesändring har vi alla anledning att ta en sådan person på allvar och eventuellt finnas med när livet nu ska starta om. När det gäller de onda andarna däremot är det som om vissa människor inte har något emot att både inleda och fördjupa bekantskapen med dem, trots att de redan är dömda och fjättrade i ett oåterkalleligt läge, trots de uppenbara riskerna med ett sådant umgänge. Vad är det som i det här sammanhanget suddar bort människans normala försiktighet? Vad är det som gör vissa beredda att ta sådana risker? Jag kan inte svara på det, men jag tror mig veta att den initialt berusande känslan av dominans och kontroll snart förbyts i att vara dominerad och kontrollerad. Då är man illa ute och behöver Jesu hjälp. Man pratar sig inte ur, förhandlar sig inte ur en sådan belägenhet. Endast Jesu namn, blod och kraft förslår. Vänner, låt oss aldrig besöka den avdelningen. Har du redan gjort det, så gör det inte mer. Vårt ursprung, vår rätta hemvist finns inte där. Det finns inget där som läker din själ eller lyfter din ande. Vår värld är fallen nog som den är. Du och jag behöver inte förvärra det hela. Inledningsvis nämnde jag om den ockupationsmakt som styr och ställer till det här på jorden. Inte vill vi väl samspela med den, förvärra vårt individuella och kollektiva läge, förmera ondska och destruktivitet. Skapelsen och mänskligheten behöver en helt annan sorts samspel, samspelet med den levande, med den högste. Där finns din och min rätta hemvist. Den kallas för barnaskap hos Gud. Förstår du hur mycket bättre du och jag har det där? Paulus ger uttryck för det här i Efesierbrevets första kapitel, verserna 5-7. Ty, i sin kärlek förutbestämde han oss till barnaskap hos sig, genom Jesus Kristus, efter sin viljas behag, den nådeshärlighet till pris, varmed han har benådat oss i den älskade. i honom har vi förlossning genom hans blod, förlåtelse för våra synder, efter hans nåds rikedom. Han ger oss också följande varning i första Korintierbrevets 10:20. Jag vill inte att ni ska ha någon gemenskap med de onda andarna. Med dessa insikter lämnar vi nu källarvåningarna bakom oss. Möter vi några som är på väg ner i trappan så uppmanar vi dem, gå inte längre ner. Vill de då inte lyssna på oss så har vi ändå sagt det enda rimliga. Två vanliga orsaker till besök i själens second hand-butiker är stress och tidsbrist. Stress och tidsbrist är också två ord som ligger långt fram i det offentliga och det mellanmänskliga samtalet. De beskriver på ett korthugget och torftigt sätt människors livssituation, precis som om ingen mer förklaring behövdes. Det som däremot fordras är att den som lyssnar genast ska förstå och helst känna igen sig. Det tycks som om allt som finns att säga är sagt i och med detta. Det är mycket nu, hörs ofta. En jäktad människa tappar lätt sitt perspektiv. Hon minns inte längre att hon beskrev livet likadant för 2 år sedan, för 5 år sedan, ja kanske till och med för 10 år sedan. Hon ser inte att jäktandet blivit ett tillstånd. Kanske har hon kört på mental övertid så länge att känslan för nyanser och variationer suddats bort. Hon är inte längre mer än nästa punkt i sin agenda. Den överskuggar allt annat. När den är gjord är den inte viktig längre. Och nästa vecka är innehållet och meningen med just den punkten tämligen bortsuddat ur minnet. Därför att andra punkter i agendan pockar på uppmärksamhet och kräver sin insats. Det kan upplevas som om att vardagen glider isär och att hur vi än försöker hålla den i ett fast grepp med våra händer så flyter den ut i något svårdefinierbart, i ett ständigt pågående akutläge. Är det underligt att själen far illa, att kurser i till exempel mindfulness drar stora publiker? Evenemang, nöjestillfällen och jippon står som spön i backen. De må vara varierade i sitt utbud, men ett har de gemensamt. De föder knappast själen och definitivt inte anden. Den sjunde dagen har glömts bort i det myckna, i en puls som ständigt slår i samma höga varv. Kära lyssnare, tro mig, du och jag behöver den sjunde dagen. Bara för att orka med de övriga 6. Ta ett exempel från musiklivet. En sång som går på samma höga varv och med samma innehåll under lång tid. För att sedan oavbrutet följas av andra sånger i samma takt och tema. Allt detta skapar till sist en ointressant och icke-dynamisk föreställning. Inte vill vi väl förlora stora delar av vårt liv i en sådan rundgång. För den som följer lammet ska inte livet rinna bort på det sättet. Det är inte menat så. Herren själv säger i Matteus evangelium, 11:28. Kom till mig, ni alla som arbetar och är betungade. Så ska jag ge er ro. Det här är inte ett allmänt hållet reklamerbjudande. Det är ett löfte. Ett löfte från en som inte ljuger, som inte far med osanning. Ta till dig det löftet, gör det till ditt. Välj den vägen nästa gång, istället för att följa de gamla invanda stegen mot entrén till själens second hand-butiker. Där inne finns inte längre något för dig. I evangeliet möter du den som säger: se, jag gör allting nytt. Du har inget att förlora, men allt att vinna. Tack för att du har lyssnat och ha det så bra. Till nästa gång. Vi hörs.
picnic shoes, click-clacking down some dead-end street. Take these shoes and make them fit. Take this shirt, polyester white trash made in nowhere. Take this shirt and make it clean, clean. Take this soul, stranded in some skin and bones. Take this soul and make it safe.
Sånger vi har hört i det här programmet är hämtade från U2, irländska gruppens rika musikproduktion. Första stycket är en sång som heter One och det andra stycket vi nyss hörde här heter Yahweh. Vi lyssnar avslutningsvis till Ingemar Görhag. Tack för att du har lyssnat.